Folkkamrater och organisationskamrater. Det är med ära jag får uppta er tid under självaste nyårsafton också i år. Jag ska göra mitt allra bästa för att det ska vara värt det. Jag vill allra först börja med att tacka Per Sjögren och Per Öberg. På grund av ett smärre missöde så hade min mångåriga tradition med att tala till nationen på nyårsafton inte kunnat bli av i år. Men på grund av att dessa bägge kamrater visade på offervilja så lyckades vi lösa det i alla fall. Så stort tack till er kamrater. Annars vet jag inte om det bara är jag eller om det är en allmän känsla. Men för mig känns det i varje fall som att jag knappt hunnit blinka. Och så var 2022 över. Det har gått så fort att man knappt hunnit vänja sig vid att säga att det är 2022. Och nu ska det alltså plötsligt bli 2023 istället. Det kan ju förstås bara vara jag som börjar bli lite till åren också. För det har ju ändå varit ett väldigt händelserikt år. I kampen bland annat genom att det har varit valår och därigenom bedrivits hektisk valkamp i 4 olika kommuner. Och i övrigt kanske tydligast med anledning av kriget mellan Ryssland och Ukraina. Men också med anledning av den i detta nu pågående elkrisen. Visst är det för övrigt intressant hur nyheterna för 3:e året i rad dominerats av världshändelser som tenderat till viss splittring av den nationella rörelsen. Först genom covid-19, vaccinet och sen genom Ukraina-kriget nu i år. Det verkliga motståndet, det vill säga vi som är aktiva i Nordiska motståndsrörelsen, vi står dock enade då vi är nationalsocialister och därför är tydliga med att de eviga frågorna, alltså sådant som berör ras, judar och folkgemenskap, alltid kommer gå före alla andra förvisso viktiga frågor, men i sammanhanget ändå tillfälligheter. Sådant som globala vaccineringskampanjer och väpnade geopolitiska konflikter. Alldeles oavsett om du var livrädd för covid-19 eller för vaccinet eller om du stod någonstans mitt emellan. Alldeles oavsett om du sympatiserar starkt med Ryssland eller Ukraina eller står någonstans mitt emellan. Oavsett vilka frågor som är på tapeten just precis nu så är ändå din plats tydligt och klart hos oss och ingen annan. Om du samtidigt anser att vår ras överlevnad är den viktigaste ideologiska frågan. Att sionisternas roll när det kommer till hotet mot vår ras inte får negligeras. Och att bara ett samhälle präglat av folkgemenskap är verkligt eftersträvansvärt. Och sträva gör vi och har verkligen tydligt också gjort under hela 2022. Det har från sydligaste Danmark till nordligaste Norge, från västra Island till östra Finland och givetvis i hela Sverige bedrivits olika former av aktivism vid över 1000 olika tillfällen. Exakt vid hur många tillfällen, exakt var, exakt när, det får jag be om att få återkomma till i min lika traditionsenliga skriftliga rapport på motståndsrörelsen.se när allt är färdigräknat och sammanställt någon gång efter nyår. Men jag tänkte i varje fall göra en summering och omnämna en del av det för er redan nu under detta tal. Vi kan väl fortsätta då just med covid-19 och kriget i Ukraina. Då ett par verkligt lyckade aktioner under 2022 faktiskt trots allt berör dessa bägge händelser. I början av året deltog en delegation från motståndsrörelsen på en enorm demonstration mot vaccinpass i centrala Stockholm. Bland 10 000 deltagare tog vi plats med flygblad, grön rök och välplacerade banderoller, väl synliga mitt i smeten, för att försöka knyta till oss de delar av demonstrationsdeltagarna som förstår att det inte går att lösa några av de pågående problemen som drabbar vårt folk och vårt lands frihet, utan att faktiskt ta tjuren i hornen, bekämpa systemet och utkräva en nordisk revolution utan pardon. Vår närvaro var otroligt uppskattad av många, och vi fick dessutom den mest massiva medieuppmärksamheten av alla deltagande grupperingar. Glädjande nog så lyckades vi ju faktiskt också tillsammans med de övriga närvarande med det gemensamma demonstrationssyftet, då systemets covid-repression och kraven på vaccinpass upphörde efter demonstrationen. Självklart förstår väl jag också att detta skedde uteslutande med anledning av demonstrationen. Men att den största politiska demonstrationen under hela 2000-talet, och där dessutom en nationalsocialistisk delegation stod i centrum av det hela, att det har påverkat etablissemanget, det finner jag precis lika givet. Lika storskaligt och överdådigt var det kanske inte när vi protesterade mot NATO i Stadsgårdskajen i Stockholm. Men vårt budskap om att krigshetsarorganisationen inte var välkommen i Sverige var ändå tydligt och nådde ut till många, och i en tid när Sverigedemokraterna sviker. Valkampen 2022 är väl logiskt att gå vidare med. Det är säkert bekant för de flesta av er som hör detta, men vi ställde upp i kommunvalen till Ludvika, Munkedal, Vetlanda och Örkelljunga. I framförallt Ludvika och Vetlanda bedrevs det en intensiv propagandakampanj över flera månaders tid med fler offentliga aktioner än vad som ens är överskådligt. Men givetvis syntes och hördes vi en hel del också i de bägge övriga kommunerna, liksom på vissa andra platser runt om i landet, med vår paroll: Nordiska motståndsrörelsen, ett revolutionärt val. Valkampen inleddes annars redan genom att vi hyllade den vita arbetaren under 1 maj, då torgmöten hölls på 8 olika platser i Norden, och sammanlagt 14 olika talare förde ut vårt sunda budskap till folket. Och för att komma tillbaka till den stämning som rådde, så tänkte jag läsa ett stycke ur mitt tal för dagen, som faktiskt hölls på flera av platserna av olika personer. Citat: "Striden för bättre arbetsvillkor är alltså inte lika aktuell nu som då. Men att faktiskt ära och hylla arbetaren menar jag idag faktiskt är ännu viktigare än det var för 100 år sedan. De vita arbetarna är nämligen de som har byggt detta land. Detta faktum var vida känt förr i tiden, men negligeras idag i alla tänkbara sammanhang. De vita arbetarna får sällan något erkännande alls, och aldrig det erkännande de faktiskt förtjänar. Det var ju faktiskt vita arbetare som byggde våra städer och byar, som avverkade skogen och planterade ny igen, som försvarade vårt folk och land mot fienden. Det var vita arbetare som födde upp generation efter generation med nya vita arbetare, mödrar, krigare och upptäckare. Utan de vita arbetarna i den nordiska historien, utan våra förfäder och deras umbäranden, skulle varken vi eller det här landet ens finnas till idag." Slutcitat. Valkampen kom snart att fortsätta med ytterligare ett förannonserat torgmöte och ett fullkomligt dominerande av stadsfesten Örkelljungadagarna, och ett lika lyckat deltagande dagen efter på Markaryds marknad. Och så fortsatte det sen ända till valdagen den 11 september. Än om tiotusentals flygblad, valfoldrar och valaffischer har delats ut och satts upp månaderna innan valdagen, så var det alltså ändå torgmöten och andra offentliga aktioner som kom att utgöra lejonparten även under den fortsatta valkampen. Förutom med valtält på valorterna, också bland annat med offentlig aktivism på Sergels torg och utanför riksdagshuset mitt i Stockholms hjärta. Uppmärksammat torgmöte, men orelaterat till valet, det blev det också i Skellefteå, efter att en 10-årig flicka brutalt våldtagits och misshandlats av en afrikan. Aktivister intog torget och Daniel Byström höll ett kraftfullt tal där han uppmuntrade folket att rikta sin vrede mot de verkligt ansvariga, nämligen de folkförrädare till politiker som sett till att denna afrikanska våldtäktsman ens kunde få befinna sig på svensk mark. Nämnas på temat torgmöte bör väl också att våra småländska aktivister höll torgmöte i 4 olika kommuner under en och samma dag, vilket faktiskt är rekord för ett och samma näste under en och samma dag i organisationens historia. De småländska aktivisterna höll utöver detta och utöver valrörelsen som bedrevs där också torgmöte i Vetlanda under årsdagen av det terrordåd som genomfördes där i fjol, då en afghansk man löpte amok med en kniv och knivhög människor slumpmässigt runt omkring sig. En symbolisk hängning av denna gärningsman skedde också genom hängningen av en docka i staden. Lyckat torgmöte som fick god medieuppmärksamhet blev det även i Stockholm den 30 november, då vi hyllade Karolinerblodet med tal av mig vid Karl XII:s staty. Och talet som hölls från en båt i Jönköpings hamn måste ju klart också nämnas bland 2022s aktioner. Sen även om det inte hölls något tal där vill jag också framlyfta vårt deltagande i folkhavet under Gävlebockens invigning, då de många timmarnas aktivism ledde till årets mest sinnessjuka medialögner, där vi helt ogenerat beskrev som en terroristorganisation med orden, och jag citerar: "Det är lätt att glömma bort eftersom Gävle är en mindre stad och bockinvigningen en mysig folkfest. Men precis den här typen av folksamlingar är tyvärr också ett gyllene tillfälle för den som vill utföra ett terrorattentat. Det betyder att Nordiska motståndsrörelsens närvaro vid en tillställning som bockinvigningen måste tas på största allvar från polisens sida." Slutcitat. Vi har också genomfört flera mycket lyckade så kallade blixtdemonstrationer under året. Den mest omtalade givetvis den i Oslo, som också kom att bli en av årets allra mest lyckade aktioner. Från ingenstans dök uniformerade nationalsocialister upp och marscherade längs centrumgatan Karl Johan. En symboliskt viktig händelse med nationalsocialister på Oslos paradgata, något som inte ägt rum tidigare sedan tyska gick där på 40-talet. Tal hölls sen utanför riksdagshuset framför en hel del åhörare som stannade upp för att lyssna vad vi hade att säga. I Danmark genomförde vi en mycket lyckad blixtdemonstration i landets näst största stad Århus. Och i Sverige dominerade vi främlingsockuperade Lysekil. Under blixtdemonstrationen i Lysekil tog vi i Nordiska motståndsrörelsen också officiellt på oss den tidigare organisatoriskt obundna kampanjen Stolt vit ungdom, där tiotusentals klistermärken och affischer satts upp på minst 60 olika orter runt om i Sverige. När det kommer till demonstrationer vill jag också nämna våra officiella delegationer på Lukovmarschen i Bulgariens huvudstad Sofia och tillsammans med förbjudna motståndsmän i Helsingfors under Finlands självständighetsdag. Men vi har inte bara demonstrerat för egen sak i år. Vi har också motdemonstrerat effektivt. Mot Vänsterpartiet i Munkedal när de höll en demonstration mot oss, men där det var vi som motdemonstranter som stal hela showen. Mot kommunisterna under internationella kvinnodagen i Stockholm när en handfull aktivister tappert stod upp mot hundratals röda. Mot den förre kortvarige statsministern Magdalena Andersson när hon stekte valfläsk för invånarna i Botkyrka. Mot avvecklandet av naturområdet Ryssbergen i Nacka och så vidare. När folkfiender visar upp sina fila trynen så får de räkna med att få mothugg av oss. Och mothugg mot fila trynen, det kan väl också sägas att det var i Stockholm där Antifa jagades iväg när de satte upp antirasistisk propaganda inför ett AFS-torgmöte. AFA var faktiskt också hyggliga vid det här tillfället. De gav bort inte bara all sin propaganda till våra aktivister utan också en plånbok innehållandes donationer till kampen, så hjärtligt tack för det. Vem kunde tro att också ni hade det inom er? Men om vi fortsätter med AFS då. Det tillhör väl också ett av ämnena som det måste sägas ett ord eller två om i den här sammanställningen. Vi sände tidigt under valrörelsen en officiell förfrågan om debatt till dem. Tanken var att det skulle kunna bli en debatt som skulle kunna skapa ett intresse för och gynnat oss båda. Men också där vi som främsta företrädare för den radikala nationella rörelsen i Sverige kände att vi hade ett ansvar att reda på huruvida AFS utgör ett alternativ för nationalister eller inte, genom att en gång för alla reda ut var de står i en rad avgörande frågor där de har varit otydliga. AFS tackade dock nej till vår debatt, och det är dessutom på ett synnerligen snorkigt och högst otrevligt vis, och visade med detta, tråkigt nog men klart och tydligt, att de inte utgör något alternativ för nationellt sinnade svenskar. Nej, om man verkligen månar folk och nation, så heter det enda rimliga alternativet för Sverige och Norden som är värt att stödja Nordiska motståndsrörelsen. Mitt i valkampen arrangerade vi också traditionsenligt Nordendagarna med den ärorika tävlingen Årets Nordman i centrum. Och Årets Nordman, ända fram tills tävlingarna avgörs nästa gång, heter Niklas Norling. En mångårig aktivist som för övrigt också var huvudperson i den troligtvis coolaste valfilmen som något parti släppte under 2022. Under sluttampen av valet höll jag också en föredragsturné med utannonserade föredrag om det pågående folkutbytet som vi bjöd in allmänheten till i Ludvika, Munkedal och Vetlanda. Ett tidigare ganska oprövat koncept, men som jag hoppas att vi får möjlighet att fortsätta med under 2023, då vi både nådde ut till och rekryterade nya människor genom detta tilltag. Men som väntat blev det inget mandat för oss i valet. Men givetvis var det en mycket lyckad valkamp i alla fall på många andra vis. Nordiska motståndsrörelsen syntes och hördes rejält, vilket ju också var det främsta syftet med vårt deltagande överhuvudtaget. Och intressant nog, åtminstone lite på temat med val, så trots att vi inte tog oss in i kommunfullmäktige, så togs ändå Nordiska motståndsrörelsens första politiska motion någonsin i bruk under året i Ludvika kommun, sen Per Öberg hade ett mandat där. Till följd av detta så direkt sänds nu alla kommunfullmäktige möten i Ludvika, så det blir åtminstone något svårare för de korrupta politikerna att fiffla med besluten. Det har såklart också hänt en hel del annat under året som inte överhuvudtaget har med varken offentlig aktivism eller val att göra. Vi fick som ett exempel se den närmast värdelösa dokumentärserien Omgiven av fiender på Viaplay, där bland annat jag intervjuades, men klipptes ner och vinklades så mycket att det knappt gav oss något positivt alls. Och där dessutom varje ord från någon av våra representanter kontrades med massor av folkfientlig propaganda. Och som ett led i detta kom också en av våra före detta företrädare ut som förrädare och ljög sig blå i huvudet om vår organisation. Lögner, det spreds det också av den Amerika-baserade lobbygruppen Counter Extremism Project, där jag för andra året i rad blev utnämnd till en av världens 20 farligaste människor, tillsammans med bland annat ledarna för ISIS och Al-Qaida. Och på tal om lögner så figurerade vi som alltid en del i rätten också under 2022, och där kanske då med den mest intressanta domen mot oss, genom att den förra ansvariga utgivaren för motståndsrörelsen.se faktiskt dömdes för texten "Förintelsen är en bluff" när den var projicerad med laser på en synagoga i Malmö. Aktivister från organisationen dömdes också efter att ha slagit tillbaka Antifa-sympatisörer i Örkelljunga. Och en medlem dömdes för att ha fredat en kameraman från en galen batikhäxa i Vetlanda. Friades gjorde dock den äldsta personen som någonsin stått åtalad i Falu tingsrätt, genom 94-åriga honörsmedlemmen Vera Oredsson. Sen har vi givetvis vistats en hel del i skog och mark också. Och vad som verkligen är imponerande och värt att nämna här, det är att vi bland annat bestigit både Nordens och Storbritanniens högsta berg. Tyrinefanan har vajat stolt för vinden på toppen av både Galdhöpiggen och Ben Nevis. Ja, jag sa inledningsvis att året 2022 har gått riktigt fort. Men Jag måste nog ändå ta tillbaka det där, för desto mer jag pratar, ju tydligare blir det ändå att jäklar, rent ut sagt, vad vi hunnit med mycket också detta år. Detta år som för övrigt var Nordiska motståndsrörelsens 25:e år sedan grundandet. Något som självklart firades med pompa och ståt under en fest i början av året, full av såväl nostalgi som framtidstro. Och jag har inte heller nämnt exempelvis hur Forum för levande historia trollades av våra aktivister. Vårt deltagande på Patriotic Alternatives konferens i Manchester. När det under Stockholm Pride sattes upp en massiv mängd banderoller runt huvudstaden med budskapet "Inga pedofiler på våra gator". Alla de cruisingar vi deltagit på runt om i landet med Västerås Summer Meet som kronan på verket. Vår uppskattade folkdansafton. Hedrandet av Gösta Hallberg Kyla och andra som stupade för Finlands frihet. Men också av Daniel Wretström och Tommy Lind. Eller varför inte när Öberg vittnade i Breivik-rättegången. Jag skulle kunna hålla på så här ett bra tag till om jag ska få med allt som hände under året. Men jag tror kanske också att ni har några andra saker för er idag på nyårsafton än att bara lyssna på mig. Och jag tror också att ni vid det här laget har förstått poängen. 2022 har återigen varit ett högaktivt år där vi befäst vår position som det nordiska folkets sanna försvars- och motståndsrörelse. Så, vi kanske ska ta och blicka lite framåt också och inte bara bakåt. Vad händer från och med imorgon när det alltså är 2023 och ett nytt år fullt av nya utmaningar, fullt av nya möjligheter? Det kommer att ske en del interna förändringar i organisationen som jag inte känner att avslöja mer gällande just nu annat än att säga att de garanterat kommer att göra oss starkare. Att vi stärks ytterligare är också nödvändigt för att vi ska kunna motstå systemets repression mot oss. Och från och med imorgon så träder en grundlagsförändring i kraft som drivits igenom i stort sett totalt utan medias granskning. Och denna inskränkning i vår föreningsfrihet, den innebär att organisationer som understödjer terrorism kan komma att förbjudas. Givetvis ägnar sig inte Nordiska motståndsrörelsen åt något som ens i närheten skulle kunna röra sig om terrorism. Men eftersom media, såväl som myndigheter och företag, är totalt infiltrerade av folkfientliga krafter i det här landet, så skulle det inte förvåna mig i det minsta ifall man försöker förbjuda oss med denna anledning och denna nya lag. 2023, det kanske alltså kan komma att bli året när kärlek till sitt eget folk terrorklassas av ett allt mer desperat system som krampaktigt försöker hålla fast vid sitt maktmonopol och sin agenda att byta ut vårt folk. Trots att vi inte är några terrorister så är det med all rätta de fruktar oss. Som vi varit väldigt tydliga med kommer vi inte få någon massiv framgång med motståndsrörelsen så länge folket i Norden har ett stort ekonomiskt och materiellt välstånd. Nej, istället måste det först bli avsevärt mycket värre före det kan bli enormt mycket bättre. Men vad händer då om svenska barnfamiljer inte längre har råd att betala sina skyhöga elräkningar? Eller om de trots att de betalar får sin el avstängd under långa perioder på grund av så kallad överbelastning i elnätet? Vad händer när de ständigt växande främlingsgängen med anledning av elkaoset passar på att stjäla, skövla och förstöra ännu mer än vanligt? Vad händer om kriget också når oss för att folkförrädare i riksdagen tvunget ska dra in oss i NATOs krigspakt? Vad händer om den stora finansiella krisen blir ett faktum med konkurser på löpande band och massarbetslöshet som följd? Jag säger inte nödvändigtvis att något av detta kommer att ske 2023, men jag säger att det helt klart finns mörka moln på horisonten över Norden. Mörka moln som, om vi är starka nog och om även du som lyssnar på detta gör allt vad du kan för att stödja oss, kan vara det som förebådar en ny och bättre gryning. Jag avslutar därför mitt nyårstal här 2022 med att säga: häll stormen och leve segern! Gott nytt år på er!